välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle, och med dig,
Daniel Johansson.
Så Daniel, vi ska tala lite om kyrkomöten idag.
Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra med anledning av att vi ju firar ett jubileum av kyrkomötet i Nicaea 325. Och det ska vi fira här på FFG när vi kommer fram till vår bibelkonferens nu i slutet på februari.
Och det gör vi då alltså 21 till 22 februari.
Mm. Och det med program... början efter lunch på fredagen och så hela lördagen.
Och vi kanske har sagt innan att det är bara att dyka upp, men...
Nej, det visade sig att det var anmälan den här gången.
Ja, så info@ffg.se och så kostar det 200 kronor per dag.
Gör det. Mm. Om man inte tillhör någon av grupperna Pela församling, att man är alumni, tidigare student på FFG, eller man är nuvarande student. Så att när man anmäler sig så ska man anmäla detta.
Då behöver ju inte vi betala, för vi är ju alumni då.
Ja, just det. Det är faktiskt du och jag båda. Vi klarar oss.
Ja, vad bra. Men då är det om Nicaea, för det är 1700 år sedan i år.
Ja, det ska vi tala om lite sen. Både före och efter Nicaea. Ja. Men vi kan ju inte avslöja alla
absolut
spännande
inte.
Hemligheter. Det kommer i samband med konferensen.
Men sen är det också en vidare kurs då på den 24-25 februari.
Det är det. Vår huvudföreläsare på bibelkonferensen, Carl Beckwith, ger en intensivkurs under måndagen och tisdagen efteråt om treenighetsläran i fornkyrka, reformation och nutid. Dit man också är välkommen att anmäla sig.
600 kronor för två dagar.
Ja, de hittat.
Ja. info@ffg.se för anmälan. Sen är det ju också så att om man vill och kan, så kan man ge ett bidrag till den här poddens arbete.
Mm.
Man kan
göra det via bankgiro och liknande. Då får man gå in på FFGs hemsida, scrolla ner och leta upp de uppgifterna. Sen kan man säga 123-100-8457. Det är vårt swishnummer.
Finns också i avsnittsbeskrivningen och på hemsidan där också om man vill swisha.
Har du tänkt på det? Att det här att swishnumren börjar med 123, det liksom sätter igång någonting.
Det gör det.
På det fjärde ska det ske. Då får man inte säga 123-100, inte 45. Nej.
Precis. 123-100-8457. Och då märker man det med FFG.
Det är viktigt.
Det är viktigt, ja. Mm. Så att det kommer FFG till handa. Ja, Daniel. Kyrkomöten har det funnits en hel del i kyrkohistorien.
Ja, de är många. Men man räknar väl 7 ekumeniska koncilier där man räknar att hela kyrkan har varit samlad. Det är ju då en sanning med viss modifikation. Och det första ekumeniska är det år 325 i Nicaea. Men vi har ju egentligen ett som är ekumeniskt dessförinnan, som väl samlade alla de viktiga ledande personerna.
Och det har vi ju i skriften i Apostlagärningarna 15.
15, ganska mitt i Apostlagärningarna.
Och i Galaterbrevet 2 har vi det också.
Där nämns det sannolikt. Det är däremot en lite omdiskuterad fråga vad det är Paulus syftar på där. Är det apostlamötet 49 eller är det ett tidigare möte? Det behöver vi inte komma in på idag. Men 49 i Jerusalem när apostlarna samlas. Och då diskuterar man ju frågan om omskärelsen och hur mycket av lagarna i gamla testamentet, vad som då krävs av hedningarna.
Och då kan vi säga att de som var med där, det var ju då Petrus, det var Paulus, Johannes, Jakob, Herrens broder.
Ja, alla räknas väl inte upp. Vi vet inte säkert, vi kan nog anta att de 12 som tillhörde apostlakollegiet var där. Vi vet att Paulus var där, som sagt, Jakob, Herrens bror. Det vi vet är ju att Jakob Zebedeen inte var där, därför att han var avrättad den tidigare omnämnt i Apostlagärningarna 12. Men här är det då frågan om hedningarnas, hur de ska inkluderas i gudsfolket och vad som gäller där. Våra så kallade då ekumeniska allomfattande koncilier senare, de stora, de handlar ju egentligen om kristologi, kan man säga, allihopa. Dock inte bara det. Det vi ofta glömmer bort är ju att det tas massa praktiska beslut på de här kyrkomötena, men det är ofta bortglömt.
Men det första, det är ju Nicaea 325, och det är alltså då 1700 år sedan.
Ja, och Ska vi tala något om, bara kort om bakgrunden till det här?
Ja, det kan vi göra.
Och vad den handlar om. Eller ska jag förhöra dig här? Jag vill...
Ja, det kan du väl göra. Men vi kan väl börja med det här med som jag tror inte kommer tas upp på konferensen så mycket. Men homoousius börjar ju där.
Ja, och jag menar djupast sett så här. Här handlar det ju om vem Jesus är. Frågan är vem han är i förhållande till Gud. Hur man ska beskriva den relationen. Och om vi skulle nu backa bak från 325, 300, 250, 200, 150. Då kan man se hur det har kommit upp olika förslag på hur den relationen ska beskrivas. Och backar vi tillbaka till Nya Testamentet så skulle jag kort sammanfatta det så här. Att Nya Testamentet presenterar oss med två stycken paradoxer. Den ena paradoxen är den här. Att Nya Testamentet håller fast vid att det bara finns en Gud. Och att det är bara en som får tillbes. Och likväl så inkluderas tre stycken i detta på olika sätt. Det är den ena paradoxen, hur man ska få ihop det här med att Gud är en och samtidigt nämns Fadern, Sonen, Anden. Och den andra paradoxen är den här, att Jesus på olika sätt framställs som Gud och samtidigt så framställs han som människa. Och det som kyrkans, ska vi säga, teologer, och inte bara de professionella teologerna, om vi kallar dem det, utan även lekmän, kom att kämpa med under de följande århundradena är hur man ska förstå de här båda relationerna. Och det som då hände och som ledde till små kriser på vägen, det var att någon person eller någon grupp kom att överbetona den ena eller andra sidan på bekostnad av det andra. Och ska vi säga någonting om det som då blir kyrkans linje så som den sen befästs vid de olika kyrkomötena, så är det att man håller fast vid de här paradoxerna. Det är min sammanfattning av det hela. Så att risken, det som hände var ofta med de olika grupperna, fanns de som förnekade att Jesus var sann människa. Helt enkelt, det har vi tidigt. Det är kanske en tidigare uppfattning än den att man förnekar att han är sann Gud. Vi ser tendenser till den redan i Nya Testamentet. De grupperna kallar vi ibland för gnostiska grupper. Därför att man har problem med skapelse och så vidare. Och då kan man inte tänka sig att han som har uppenbarat vem Gud är också är en skapad varelse. Och på samma sätt med gudomen då. Vissa betonar väldigt starkt att Gud är en då. Och det kan komma till uttryck på det sättet som det gör i den så kallade sabellianismen eller modalismen. Gud är en, men han har uppenbarats under olika former. Men i praktiken är Fader, Son och Ande samma person. Men kommer vi sen fram till 300 strax efter där. Det är ju när den sista stora förföljelsen har ägt rum. Då blir det en dispyt i församlingen i Alexandria. Där en presbyteros, en präst, menar att Jesus inte är sann Gud. Och han möter då motstånd hos biskopen och hos en annan presbyteros, Athanasius.
Och det är ju då Arius. Alltså, man brukar säga att det är Arius, Alexander av Alexandria och Arius.
Ja, den här prästen heter Arius.
Och vi brukar ju lite ibland säga att han är förebilden för till exempel Jehovas vittnen.
Ja, det finns ju vissa likheter där i hur man beskriver Kristus. Men man kan nog inte sätta allt. Alltså det finns många andra saker hos Jehovas vittnen som inte finns hos Arius.
Ja, men just att beskriva dem som arianister som jag tror vi har talat om det i podden, eller bara jag och du har talat om det innan. Det är lite orättvist, för att de är mycket värre än vad han var egentligen.
Ja, eller kanske så här ska jag nog sagt att ibland så kallar vi folk som på olika sätt förnekar Jesu gudom för arianer i vår samtid. Men det är lite orättvist mot Arius, därför att Arius menade lika fullt att sonen, att ordet hade existerat långt innan han blev människa. Så att han menar verkligen att ordet är preexistent i meningen att ordet existerar under Gamla Testamentets tid och kommer då och möter mänsklig natur i Marias kropp. För många som vi ibland lite slarvigt kan kalla arianer idag, de förnekar ju i praktiken att Jesus hade, eller sonen hade existerat tidigare, att han egentligen bara är en vanlig människa. Och det kan man verkligen inte säga om Marius. Däremot så menar han att sonen är skapad, att det är det allra första Gud gör när han sätter igång skapelsen, och sen skapas allt genom honom. Så det är mycket mer sofistikerat, om det nu är rätt ord.
Men det ordet som vi var inne på innan, homoousios, det är ju grekiska.
Mm.
Och det betyder ju samma väsen. Och Luther, om vi är en luthersk podd här, han sa ju det att han hatade ordet homoousios.
Mm. Varför gjorde han det? Jo, men det gjorde han därför att det var inte en biblisk beteckning, utan man förde in en filosofisk beteckning för att konkretisera vad skillnaden mellan, ska vi kalla det, Athanasius Alexanders position och Arius position var. Att det var, Luther var ju särskilt i sin ungdom väldigt kritisk mot Aristoteles och kritisk mot att man införde yttre filosofiska kategorier och annat. Va? Att det hade så dominerat över teologin så att man hade liksom inte gått till Guds ord direkt och låtit det tala. Det finns med. Men det var också omdiskuterat i den tiden, för man försökte använda sig av, man ville inte egentligen ha utom bibliska begrepp i bekännelsen. Men från kyrkans sida, det som då var majoritetsuppfattningen vid Nicea, så kunde man liksom inte komma åt arianernas position genom att använda de bibliska beteckningarna. Men jag vill bara säga det, att det här var inte bara en lokal strid i Alexandria, utan den här spred sig ju över hela kyrkan, och Arius var skicklig i propagandan, så han hade den här slogan att det fanns en tid när han inte fanns, eller som man ibland säger på engelska, there was a was when he wasn't, en hottepotte ok en, och då syftar det på att det fanns en tid när sonen inte hade existerat, och där lär kyrkan sonens eviga existens. Att sonen har existerat tillsammans med fadern för alltid. Ja, så detta är bakgrunden. Och i och med att det spreds till hela kyrkan så behövde då Konstantin, som då hade blivit kejsare och som hade ju ställt sig positivt till den kristna tron. Han tyckte här att det här hotar nog hela, inte bara kyrkans utan rikets enhet, och därför så samlar han till det här kyrkomötet. Och det är väldigt rörande att läsa om det, hur väldigt många av biskoparna som kommer dit då är märkta av den förföljelsen som hade föregått. De är halta och lytta och har förlorat den ena lämmen efter den andra. Men de hade inte förnekat utan stått fast i tron, och så samlas de till det mötet. Så. Om vi sammanfattar hela, det första ekumeniska kyrkomötet handlar ju då om huruvida Kristus är sann Gud eller inte. Och då formuleras den nicenska trosbekännelsen, eller rättare sagt
delar av den,
fram ungefär till vi tror på den helige ande. Och då vet vi att där står att han är sann Gud av sann Gud, ljus av ljus, född och icke skapad. Och så kommer det här ordet då,
av samma väsen,
för att uttrycka då enheten med fadern.
Och det är ju något ord då som har funnits kvar, och om jag ska klargöra vad jag sa innan, så sa ju Luther att han hatade ordet, men likväl så var det användbart.
Ja, definitivt inte själva saken.
Nej.
Men det var ju de skälen att man då förde in ett begrepp utifrån. För det räckte till, alltså vi har ju några utsagor i Nya Testamentet där Jesus kallas för Gud. Vi har ju det kända, om vi nu ska knyta an till Jehovas vittnen, som ofta kan diskuteras av dem. Johannes 1:1, att ordet var Gud, vad innebär det då? Och då hade arianerna en annan förståelse av vad Gud innebar här än vad de ortodoxa hade. Så det är ett exempel. Sen ska vi ju faktiskt komma ihåg att det fanns också en del kanondiskussion här. För det finns ju en del utsagor i början på Hebreerbrevets första kapitel som arianerna hade väldigt svårt för, men de räknar då inte, såvitt jag har förstått, Hebreerbrevet till kanon som helig skrift, så kunde man slippa dem. Och sist och slutligen så handlar det här en diskussion om vissa enstaka bibelställen. Dels från Ordspråksboken 8 om visheten, och dels ett i Kolosserbrevet. Så att det är i hög grad en strid om hur man ska tolka Bibeln. Sen hade Athanasius två ganska starka motargument som han menade drog undan mattan lite grann för Arius. Och ett var det här att, ja men Arius, du vet ju hur du firar gudstjänst. Du tillber Jesus i gudstjänsten. Och det har vi alltid gjort. Så antingen så får ni ändra sättet att fira gudstjänst. Eller så måste vi konstatera att ni tillber någon som ni tror inte är Gud utan en skapad varelse. Det var det liturgiska argumentet. Och det andra var det som hade med frälsningen att göra. Athanasius menar att om inte Jesus också är sann Gud så omintetgör det frälsningen. För själva frälsningsverket förutsätter att det är Gud själv som genomför det i sin person.
Ja. Ja, sen var det vissa ordningsfrågor som var uppe på Nicaea också.
Ja. Jag har inte läst in mig på dem nu så vi vill inte komma in på det. Men det finns vissa här.
Ja, men
jag vill minnas att en av dem är den här att om man har blivit präst i en församling så ska man vara kvar där. Man ska inte byta prästtjänst. Lås det fast.
Mm. Den har ju verkligen
hållit
fast.
Kan vi säga till alla som flyttar runt till olika tjänster.
Ja. Men en annan sak var, jag minns rätt, var kyrkoåret.
Det kanske kommer en del av det i alla fall där. Ja. Så. Men det som sen händer, och det kommer vi komma in på i konferensen, det är ju att det som då ändå är beslutet här, det blir ganska snart efter detta en minoritetsposition och arianer, eller det vi kallar egentligen förmedlande arianer som inte har någon slags mellanposition mellan den rent arianska och den ortodoxa, kommer i en majoritet under ganska lång tid. Dock, det böljar lite fram och tillbaka. Vi kan inte komma in på hela den här historien. Vi har ju kyrkan, när vi får en ny kejsare här så råkar ju kyrkan ut för förföljelse igen och man tar bort privilegierna.
För nästa, det är Konstantinopel 381.
Mm, det är det. Alltså varför kommer det? Ja, det finns flera skäl till att det kyrkomötet äger rum. Man fortsätter att diskutera frågan om vem Kristus är. Och om man nu lite grann, det här är lite förenklat. Men om 325 fastslår att Kristus är sann Gud och bekräftar det, så bekräftar Konstantinopel att Kristus är sann människa. För det har under tiden blivit lite ifrågasatt faktiskt. Sen är det en annan fråga som kommer upp, och det är det som märks mer i vår trosbekännelse, nämligen frågan om den helige ande. För att det har uppstått en grupp som förnekar att anden är en gudomlig, att anden är gudom. Och de kallades för makedonier, antar att de var ifrån Makedonien, eller pneumatomaker, det betyder att de bekämpade anden. Och då vet vi att i trosbekännelsen, så det som sägs att vi tror också på den heliga ande, Herren och livgivaren, det är formuleringar som man beslutar om och skriver ner, formulerar i Konstantinopel. Och därför kallas ju trosbekännelsen för vad då, Kristoffer? Det är knappt man kan säga det. Vi ska stämma in i den nicenska trosbekännelsen, men egentligen heter den
den nicenska Konstantinopel.
Ja, just det. Den niceno-konstantinopolitanska, och det kan man ju ha sån där tungviktningsövning att göra. Ja.
Men sen var det inte så, om jag minns helt rätt, att det var till största del Östkyrkan som hade det här mötet?
Alltså det är ju ekumeniskt och det inbegriper ju alla. Det gör det. Men alltså, om vi tar striden 325, så börjar ju den i det som är den östra delen och det på det grekiska språkområdet. Det är inte på det latinska, det är inte borta i Kartago, det är inte i Italien. Och det gäller ju också den här frågan om att han är sann människa. Så i kyrkohistoriskt kan man nog säga att de kristologiska striderna, de har ju i huvudsak utspelats i Östkyrkan. Medan i Västkyrkan har det varit mer frågan om antropologiska frågor om synd och frälsning och liknande som kommer lite senare.
Ska vi nöja oss med Konstantinopel där?
Ja,
kanske?
Men vi kan väl, men som en hjälp kan man säga sann Gud 325, sann människa 381. De frågorna kommer in. Och sen så, om man väl fastslagit då att Kristus är sann Gud och sann människa, då blir ju nästa fråga, men hur förhåller sig det gudomliga till det mänskliga i Kristus? Och det här dyker du
upp. Efesus 431.
Det är det tredje då som tar upp den här frågan. Och sen så kommer vi till det fjärde kalcedon som är 451. Så 81, 31, 51. Det är ganska lätt att komma ihåg, va? 5 plus 3 är 8. Alltså det blir 381, 431, 451.
Jag är borta redan. Men i Efesos också dagens Turkiet.
Ja, och den är ju tidigt ett kristet centrum. Kalcedon ligger också i dagens Turkiet.
Men i Efesos, det som också är uppe för tal, det är väl att man antar väl hela den nicenska trosbekännelsen där?
Ja, den är ju egentligen antagen redan i Konstantinopel, så den är ju en förutsättning.
Ja.
Och nu kan man säga att när man har fastslagit det här så skär man i finare skivor och ställer sig frågan, men hur förhåller sig då om Kristus är både sann Gud och sann människa? Hur förhåller det sig till varandra? Och det är då när teologerna börjar reflektera mer, och det här inte, det har man gjort tidigare också. Alltså redan en sån som Tertullianus talade om Kristus som två naturer. Och Tertullianus, så backar vi
till... Una substantia, tres persona.
Precis, ja. Då har vi det treenighetsläran, va? Men då är vi ju tillbaka till omkring år 200, va? Så det är ju, det är ju 200 år tidigare. Så det här, man ska inte tro att det är nya saker, men det kommer upp till diskussion och så måste man lösa det här.
Men då kan vi då säga att på det grekiska språkområdet, som du sa innan, så det kallar man inte det här kommunikatio idiomatum då på den tiden?
Nej, alltså här, ja, när de beteckningar kom, de kommer väl på 400-talet tror jag. Alltså nu pratar du och anspelar på hur naturerna kommunicerar med varandra. Nej, men vi får ju, alltså vi får också i den här, i och med att diskussionen förs här på grekiska och så ska det överföras till latin. Och då ska man översätta det till latin. Och ibland så är inte språken helt kompatibla, så det uppstår ibland lite missförstånd beroende på att man har översatt hela, eller rättare sagt att det som traditionellt har varit sättet att översätta grekiskan till latinet, där har latinet då kanske fått en viss förskjutning, eller grekiskan fått en förskjutning. Så det gör att när man översätter traditionellt så uppstår det missförstånd då på den ena sidan eller den andra sidan. Det kanske vi ska tala om någon gång, de här språkliga missförstånden. Det viktiga här är nu bakgrunden då till de här mötena. Man kan säga att det föreslås lite olika saker hur kristologierna hänger ihop. Dels har vi alltså att det Nestorius är väl den första vi
kanske tänker på. Ja, det var precis honom jag tänkte.
För det är bakgrunden här, inte minst till det första då i Efesus-mötet här. Nestorius då, han representerar den antiokenska skolan, kontrast den alexandrinska. Den antiokenska hade sin bibeltolkning där man läste väldigt ordagrant, medan den antiokenska, den alexandrinska tenderade att läsa mer, nu tappar jag ordet, symboliskt, allegoriskt är jag ute efter. Ja. Mm. Det här spelar lite grann roll också vid hur man förstår det här. Men när antiokenarna och Nestorius då ska förklara hur människa och gudom hänger ihop, så kan man konstatera att det är att de liksom existerar sida vid sida av varandra. Nestorius kan säga att han skiljer mellan naturerna men gör tillbedjande till ett. Och då låter det ju som att det i betraktarens ögon enheten finns, men den finns liksom inte reellt i verkligheten. Så Nestorius blev då anklagad för att söndra mellan naturerna så att i praktiken inte blev en person. Och vi brukar använda bilden av två sammanlimmade brädor för att minnas Nestorius position. Den här positionen avvisas då vid kyrkomötet i Efesus, och så fastslår man att Kristus är en person. Det blir tydligt, och då avvisas också Nestorius position.
Ska vi ta den här bilden hur vi brukar ju tala om de här sammanlimmade plankorna och det glödgade järnet.
Mm. Vi sparar glödgade järnet lite grann.
Okay.
Vi tar den när vi kommer till den positionen, vilket vi gör strax. Men det är en bra hjälp att komma ihåg att sammanlimmade brädor. De sitter visserligen ihop, men de omfamnar inte riktigt varandra. Va? De står bara sida vid sida. Så tänkte sig Nestorius saken. Men sen kommer då från Alexandria, då, den andra skolan, så kom en motreaktion av en Eutyches. Och han lärde att Kristus inte har två naturer. Utan att här har vi det mänskliga och det gudomliga har liksom blandat samman. Och så har det bildats en helt ny, unik natur. Att han är gudamänniskan på det sättet. Det vill säga han är varken, han är inte, ska vi säga, fullt ut Gud som Gud och inte fullt ut människa som människa, utan det är den här blandningen som är
både och samtidigt.
Ja, eller om vi använder, jag tycker en bättre bild är att man tar två färger som man blandar samman, säger att man tar gul och blå och så blir det grön istället. Det var Eutyches position. Och den kom nu upp vid mötet i Kalcedon. Och där avvisas den positionen. För att man menar att skriftens utsagor talar om Kristus på ett sådant sätt att han framställs både som sann Gud och sann människa. Att det inte är något unikt mellanläge eller någonting. Och Eutyches position avvisas då.
Och då är vi inne på nästa kyrkomöte. Det är då Kalcedon 451.
Ja, och där avvisas på nytt Nestorius position. De som följde Nestorius hade ju reagerat på det här. De menar att det var den riktiga positionen. Och resultatet när hans position avvisas, det är ju att det bildas faktiskt en annan kyrka, nämligen den nestorianska som finns än idag. Framförallt då i Mellanöstern. Inte minst i Syrien.
Syrien.
Syrisk, kan vi tänka. Många syriska flyktingar då har denna nestorianska hållning. Men man avvisar också Eutyches position som då kallas monofysitism, alltså fysisk för natur och mono för en natur. Där finns det också faktiskt representanter i dagens Syrien. Men framförallt kan vi då tänka på den koptiska kyrkan som är monofysitisk. De två avvisas och vad man då slår fast det är att Kristus är en person, om man repeterar från Jesus, men att han också har två naturer. Och sedan så kan man säga att man försöker egentligen inte lösa hur det här hänger ihop. Man avvisar de här lösningsförsöken som har tummat på den ena eller andra sidan, utan istället vill man hålla fast vid paradoxen och så sätter man snarare upp väggar för det här. Och säger att å ena sidan så hänger de liksom intimt samman, oupplösligt samman, men de blir inte sammanblandade. Och det är här som påven Leo då, eller det påven kanske inte är rätt beteckning, men biskopen i Rom, Leo, skickar ett brev till det här mötet och det brevet innehåller en hel del av den här lösningen. Så egentligen mening är inte Kalcedons beslut en lösning av det här, utan man ställer upp de yttre ramarna för vilka man inte då ska gå utanför. Och på det sättet markerar man både mot den som håller isär det för mycket och den som blandar ihop det för mycket. Och bilden som då har brukats använda för den kalcedonska hållningen, det är det
glödgade järnet.
Det glödgade järnet. För då har vi eld som den ena komponenten och vi har järn som den andra komponenten. Och när järn och eld möts så blir ju järnet glödgat. Allting blir upphettat, men det blir ju inget nytt. Det är fortfarande järn och skulle vi ta bort elden så skulle järnet återigen vara som det var innan, va?
Ja.
Det är poängen och det är en bild som återkommer sen i kyrkohistorien och som citeras bitigt. Sen har det här ju en del konsekvenser då för hur man förklarar hur Jesus å ena sidan kan växa till i kunskap och hur han kan vara ovetande av saker och samtidigt allvetande, göra under och inte göra under och så. Det kanske vi ska spara till en annan podd.
Men, det kan vi göra.
Men det är med anledning av såna här utsagor som den här diskussionen äger rum. Till exempel, hur kan Jesus, om han nu är sann Gud, säga åt mig har getts all makt i himlen och på jorden? Har han inte alltid haft den om han är sann Gud? Och då är förklaringen på det att han har så som sann människa fått den all makten.
Och det här avslutar ju då de här fyra ekumeniska mötena som var i kyrkohistorien från 325 till 451.
Ja, då har vi tre till som brukar räknas som ekumeniska. I den här meningen är det då att det vi idag kallar den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan är alltså eniga om de här sju ekumeniska koncilierna. Och det är de som de ortodoxa håller sig till. Huruvida vi evangelisk-lutherska håller oss till alla sju eller inte, där är det liksom lite omdiskuterat, att vi håller oss till de fyra första. Och de här huvudbesluten, det är klart, det är något som vi instämmer i våra bekännelseskrifter. Att vi inställer i Nicaea och Konstantin, det är ju uppenbart, till exempel utifrån att vi i våra gudstjänster bekänner den Nicen och Konstantinopolitanska bekännelsen, va? Ja. Och vi har den atanasianska i vår bekännelseskrifter. Och ibland så kan man bekänna den på trefaldighetssöndagen.
Ja.
Och den ger ju uttryck för det som man sen formulerar i Efesus och Kalcedon.
Vi kan ju säga så här att den apostoliska trosbekännelsen och den nicenska trosbekännelsen och den atanasianska, de inleder ju våra bekännelseskrifter.
Ja.
Och man kan ju säga att de växer i omfång för varje bekännelse.
Det gör de lite grann. Man kan ju säga att den apostoliska då, detta som den liknar i hög grad den gamla romerska dopbekännelsen. Den utgör ju på något sätt grunden för strukturen och många formuleringar för det som sen är den nicenska, va? Som man då fyller på vissa preciseringar, medan den atanasianska ser ju annorlunda ut. Och den förknippas med Athanasius, men den kommer inte från honom, utan det är en som är formulerad i väst senare. Men den sammanfattar i hög grad både treenighetslära och kristologi ifrån dessa fyra första koncilier. Så att där kan man leta upp en SKB, Svenska kyrkans bekännelseskrift, och så kan man läsa den. Ska vi bara säga någonting då? Jo, det femte, sjätte och sjunde konciliet. Femte äger rum 553, så att det är nästan precis 100 år efter Kalcedon i Konstantinopel igen. Det sjätte 680-81, kan vara en hjälp där. 381 hade vi i Konstantinopel var det första, och då det tredje i Konstantinopel som är det sjätte sammanlagt 300 år senare. Och så det sista, då är vi tillbaks i Nicaea 787. Och ska vi säga någonting så handlar då femte och sjätte handlar återigen ännu mer förfinat om hur till exempel viljan, Jesu mänskliga naturs vilja och Jesu gudomliga naturs vilja hänger ihop. Kristologiska är huvudfrågorna, medan det sjunde handlar ju om huruvida bilder ska vara tillåtna eller inte. Det kan man diskutera i någon annan podd.
Ja.
Men det är de då. Så om vi nu bara sammanfattar Kalcedon, som ju är det som folk kanske känner till minst, så låt oss sammanfatta det med att man sätter upp fyra väggar för att försvara Kristi två naturier mot Nestorius. Så säger man att naturerna existerar oupplösligt och oskiljaktigt. Och problemet var att han hade liksom skilt på dem för mycket. Och mot Eutyches så säger man utan sammanblandning, utan förvandling.
Ja.
Ja.
Det sätter ju verkligen upp väggar.
Ja. Men notera att man inte nu preciserar eller försöker lösa det här, utan i praktiken bejakar man att här är det en paradox som vi med vårt mänskliga förnuft inte kan komma åt. Låt oss sätta de här väggarna för att på det sättet bevara de olika utsagor som finns i skriften intakt.
Men nu har vi det här då, det sista Nicea-mötet på 700-talet. Och sen har vi då ungefär 1054, brukar man säga, att då är splittringen sen också mellan öst och väst.
Ja. Om man går ut på nätet till exempel och kollar kyrkomöten i den romersk-katolska kyrkan eller katolska kyrkan, så är det ju ganska många totalt sett, men det är också så att det förekommer en hel del lokala kyrkomöten genom åren. Jag har inte läst in mig på det här. Jag tror att det finns ett antal kyrkomöten som kommer ganska snart efter det här och innan splittringen. Men det är kyrkomöten där man inte samlar hela kyrkan. Och det var ju en bakgrund till splittringen. Att man började liksom ta olika beslut på egen hand. Och man gillade ju inte just det här att man gjorde en liten förändring på den nicenska trosbekännelsen i Konstantinopolitan-delen. Nämligen att anden utgick ifrån sonen också.
Filioque-delen. Men jag vet att Bengt Hägglund skriver i teologins historia bland annat att det här beslutet om splittringen hade också politiska... Så att,
det hade det, och det handlade också om påvens anspråk i Rom. Varför skulle han ha mer makt och inflytande än någon av de andra? I öst så fanns ju, om vi har fem huvudbiskopssäten tidigt i kyrkan. Vi har ett i Alexandria, vi har ett i Antiochia. Det är alltså Antiochia där de kristna först började kallades kristna. Ja. Alltså det blir väl i dagens Libanon eller Syrien, någonstans där på kusten. Ja. Vi har Efesus. Alltså vi har ju tre tunga biskopssäten då.
Konstantinopel.
Och Konstantinopel ganska snart. Då när, för Konstantin gör ju den till en, han grundar ju Konstantinopel, så den har ju inte så lång historia. Nej. Men vi har tre, fyra tunga biskopssäten där. Varför ska då biskopssätet i Rom ha mer inflytande än de här fyra, fem? Och det kan man ju fråga sig.
Men för att jag kommer ihåg rätt i diskussionen så är det att Östkyrkan håller med i sak om filioque, men att det handlar om det latinska uttrycket som förs in.
Ja, framförallt att man förde in det utan att konsultera dem. Sen kan det vara lite olika. En del har gjort teologi av det där och försvarat att det inte är filioque. Men för andra kan det vara att man i sak håller reda på det, men det är inte... Det är inte ett uttryck för ekumenik när man inför något på eget bevåg. Så kan man säga. Och då är ju nicenska trosbekännelsen är ju den verkligt sant ekumeniska, för den ortodoxa kyrkan har ju egentligen inte den apostoliska och de har inte den atanasianska.
Men sen så, om man tittar på senare tid, så kanske det mest kända kyrkomötet är det vi kallar för Tridentinum.
Ja, det är det. Vi har väl, alltså jag skulle säga att fjärde Laterankonciliet 1215 är väldigt viktigt. Det dyker upp lite grann i våra bekännelseskrifter, för där på det mötet och däromkring så fattar man ju beslut i många av de frågor som man sen vid reformationen kommer att ifrågasätta. De kan ju härledas där. Så det är viktigt. Det kommer vi då till Trentkonciliet som utspelar sig under 1500-talet.
Det är ju en reaktion på reformationen.
Ja, det är motreaktion. Och hoppar vi sen fram lite i tiden och vi rör oss i den katolska kyrkan, så är det ju då första Vatikan och andra Vatikan. Första Vatikan i slutet på, eller 1870-tal, och sen har vi då det andra Vatikankonciliet. Där har vi de stora.
60-tal. 1960-tal kan vi.
Ja. Men nu handlar det om de fyra första, och lite bakgrund, lite förspel och lite efterspel till det vi nu ska fira jubileet av, nämligen första stora ekumeniska i Nicea.
Och som sagt, det har vi i 21-22 februari.
Ja, och dit är man varmt välkommen att anmäla sig. Vi har satt 14 februari. Valentine's Day, ja. Som sista anmälningsdag. Varmt välkommen att komma hit.